Då jag var liten så var spenat det värsta jag visste. Jag vet inte om det är någon som känner så fortfarande. Men så fort jag kände doften av spenat i köket så... Ja, det är starka ord att säga att jag fick kvällningar, men jag vågar nästan säga att det var så. Idag gillar jag spenat. Idag gillar jag spenat väldigt mycket. Och när jag var liten så var det tråkigaste skolämnet jag visste just geografi. Och så fort jag såg en världskarta... Så knöt det sig inom mig. Och idag så slukar jag alla kartor jag kan komma över. Försöker att lära känna varenda stadskärna jag besöker. Med en karta i handen. Och kanske är det samma sak med Bibeln egentligen i mitt liv nu. Som lite mindre så hade jag väldigt svårt att jag skulle läsa evangelierna. Jag hade väldigt svårt för de bibelpassager där Jesus låter arg. Jag kunde inte hantera de orden riktigt, men idag vågar jag säga att det är just de bibelsammanhangen som gör mig som mest upprymd. Och jag ska snart förklara varför, men först vill jag läsa ett sånt sammanhang. Det kommer upp här på väggen från Matteus 18, vers 6-10. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig... För honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig. Än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Och om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Ja, om man läser de här orden så kan det vara lite olika saker man reagerar över. Kanske är det något ord som liksom kommer fram i texten som du blir irriterad på. Eller kanske tröstad av. Som får dig att reagera på något sätt. Och så är det ju ofta med Bibeln. Det är en övernaturlig bok som Gud har använt och använder för att få kontakt med dig och mig. Och det vi reagerar över, det kan ofta vara Guds tilltal. Alltså om man läser Bibeln med ett öppet hjärta och ber att Gud ska tala under läsningen genom sin helige ande, så händer alltid någonting. Gud ser vår längtan, han ser vad vi djupast sett behöver och han talar ofta till oss. Genom ord i Bibeln. Och det kan vara saker vi reagerar positivt inför. Men det kan också vara saker vi reagerar negativt inför. Och då jag läser den här texten är det särskilt en mening som stannar kvar hos mig. Och det är: ve dig, värld, med dina förförelser. Jag kan höra Jesu röst uttala de här orden. Och rösten som jag hör är fylld av lidelse, av sorg. Men också av övertygelse. Jesus säger här hårda ord om en hård värld. Jesus ser hur galen vår värld är. Hur vilsna vi människor är. Och de här orden visar än en gång hans lidelse för oss alla. Hur hans hjärta bultar för att hans älskade mänsklighet ska finna vila, ro, mening. Genom en djup relation med honom. Men de här orden visar också en sorg från Jesus sida över hur den här världen ständigt gör oss vilsna och drar oss bort från relationen med Gud. Och de här orden visar en övertygelse från Jesus sida om att det är värt allt att gå in i det Jesus talar om som det verkliga livet. Guds gemenskapen, oavsett av vad det kan kosta oss av uppoffringar, av kamp. Så om du längtar efter en inriktning och en mening med livet men känner att du fortfarande söker, fördjupa dig i det här bibelordet. Jesus visar den som vill lyssna hur livet kan få levas. Och han gör det ju i helheten av sin undervisning, men också här. Och dagens tema är liksom ett försök till sammanfattning av denna märkliga och starka bibelpassage. Barnen som förebild för livet. Barnen som förebild för livet. Vi läste följande ord. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Och lyssna här till ett citat från författaren och teologen Tom Wright, som jag lånar mycket ifrån jämt och ständigt också till den här predikan. Han säger så här, då han hör, för orden som han reagerar över i den här bibeltexten, det är en av dessa små. Och han säger om de här orden, en av dessa små, följande. Jag tänker på dessa små i Sydafrika. Barn som inte får en chans till skolgång och redan nu har ansiktsuttryck som visar att de mött mer av en tuff vuxenvärld än de ska ha gjort som sjuåringar. De vet precis vad de kan hitta på soptippen för att sälja vidare och få lite pengar så de klarar sig en dag till. Jag tänker på en hel skola av föräldralösa barn i Uganda vars föräldrar dött i AIDS och hur sjukdomen också har drabbat lärarna, och de lärare som finns kvar får ha klasser om 100 elever. Och jag tänker på rika och bortskämda barn i västvärlden som behöver mer och mer leksaker och elektroniska prylar för att underhållas. Ingen vuxen har visat dem värdet av att leka i skogen eller läsa en bok eller musik eller idrott. Slut citat. Hur barn behandlas i ett samhälle är en värdemätare på hur vi ser på Gud och på oss själva och på varandra i vår värld. Och i vårt samhälle är ju det som räknas ofta vad vi gör, och då missar vi lätt att barnen har liksom sin egen agenda. De har sina egna viktiga frågor, de har sin egen framtid, de har sin egen unika identitet. Jesus talar om barnen i den här texten av två skäl. För det första så talar Jesus om barnen för att radikalt omvärdera deras värde. Jesus talar om barnen för det första för att omvärdera barnens värde. Jag fick veta några chockerande fakta om hur man såg på barn på Jesu tid. Den tid vi brukar kalla antiken. Barnen sågs bara som till hälften människor ända fram till puberteten. Och detta yttrade sig i det grekiska språket, där man till och med i Nya testamentet kan se hur begreppet barn varken beskrivs som maskulinum eller femininum utan som neutrum, som ett det. Särskilt flickor fick lida i den kulturen. Ofta lämnade man flickor redan som spädbarn åt sitt öde att bara svälta ihjäl eller ätas upp av rovdjur. Och om barnen var lite äldre så såldes de till prostitution. Alltså barnen hade inget värde. De såg som till hälften människor. Och familjerna hade ofta inte råd att uppfostra just flickor. Och Jesu uttalande rätt in i den här kulturen blir ju då häpnadsväckande. För i dagens text gör Jesus upp med antikens förtryckarkultur mot barn. Han säger ju att den som utnyttjar ett svagt och sårbart barn bör få en kvarnsten hängd om halsen och sänkas ner i havets djup. Jag vet inte om ni har tänkt på vilken överdrift Jesus kommer med här. Det borde ju finnas enklare sätt att dränka en människa än med en enorm kvarnsten och sen ta en båt längst ut liksom till havets djup och där dränka personen i fråga. Men det är vad Jesus föreslår. Hårda ord om en hård värld. Och Jesus är betydligt hårdare mot människor som förtrycker barn än mot mördare och tjuvar. Givetvis är det fel att mörda och stjäla, men att förleda ett barn är än värre. Och Jesus har ingen naiv syn på barnen och vår värld. Han menar att i en hård värld kommer det här oundvikligen att ske. Eftersom barn är svaga och sårbara kommer de råka illa ut i vår värld. Jesus ser klart vilka faror som finns. Och det tänker jag också är avgörande för den som är kristen. Att våga se klart vilka faror som finns. Så att man kan leva mer och mer i det annorlunda liv som Jesus kallar Guds rike. Och Jesus kommer alltså med det revolutionerande budskapet att i Guds rike, i världen som Jesus ser den och som världen en dag tack och lov kommer bli, så är barnen ovärderliga. Så det första skälet, Jesus omvärderar radikalt barnens värde, och det leder oss in på det andra skälet till att Jesus talar om barnen, nämligen barnen är förebild för hur livet ska levas. Och det är nu det blir spännande, riktigt spännande. För Jesus säger att det bästa sättet, om man vill förstå hans budskap, som inte är alldeles enkelt, om Guds rike, om vad det innebär att leva den här världen som kristen, det är att se på den svagaste, mest sårbara och lägst ansedda person som den kulturen kunde tänka sig, nämligen barnet. Det rike som Jesus kom med, och som vi inte helt och fullt kommer se förrän himlen och evigheten möter oss en gång i framtiden, det riket handlar inte om den starkastes överlevnad alltså. Tvärtom, Guds rike som är mänsklighetens stora mål och syfte kommer inte vara en produkt av en evolutionär process där de starkaste, snabbaste, mest högljudda, aggressiva människorna kommer vara vinnare. Och då har jag tittat på några program av höstsäsongen av Idol. Så tycker jag ändå att juryn där som ska bedöma unga lovande artister, ja, de är någorlunda respektfulla. Men man märker ändå vilken tid vi lever i. Då man gång på gång hör den här juryn säga till de ofta 17-18-åriga blivande artisterna: din talang räcker inte långt om du inte samtidigt visar oss att du tror stenhårt på dig själv, visar attityd och styrka och alltid orkar leverera. Det är liksom nyckelordet. Du ska alltid orka leverera. Och det här budskapet från Jesus att den starkaste, snabbaste och mest högljudda inte är vinnaren, det är en främmande tanke för vår värld, och det var främmande också på Jesu tid. För mitt framför ögonen på lärjungarna som trodde de skulle få en stor portion status och makt genom sin nära relation till Jesus, den utlovade Messias, mitt framför ögonen på lärjungarna ställer Jesus ett barn. Ett blygt, sårbart, oskyldigt barn som är osäker på sig själv, men som har tillit, som har en klar och ren blick, redo att lyssna, redo att bli älskad, redo att älska, redo att lära, redo att växa. Och jag tänker mig att Jesus skulle göra exakt samma sak idag. På det sättet har inte tiderna förändrats. Han ställer ett barn i vår mitt och säger: så här ser sann framgång och storhet ut. Det är ett sånt här barn som visar oss hur livet ska levas. Gå nu och lär er vad det innebär att bli som ett barn. Ja, vad innebär det att bli som ett barn egentligen? Vi tänker ju att svaghet och sårbarhet är ändå någonting att dölja och skämmas över. Men det lyfter Jesus fram som någonting vackert och som en förutsättning för växt. Alltså, det är avgörande att vara en ödmjuk människa om man vill leva i Guds rike. För stolthet och arrogans, som ofta kännetecknar ett vuxenliv, det förstör människan inifrån. Därför är den här andra poängen, barnen som förebild för hur livet ska levas, så viktig för Jesus att han än en gång tar till överdrifter. Ni är med på att senast var den här kvarnstenen runt halsen på havets djup. Och nu är det händer och fötter som ska huggas av och ögon som ska rivas ut. Vi kan ta det igen bara för den skull. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Och vidare, om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. En kort sammanfattning. Och självklart talar inte Jesus bokstavligt här. Men poängen med berättelsen är inte mindre allvarlig för det. Jag tänker så här, att våga språnget att ge och ta emot kärlek från andra människor som vuxen, det kan för en sårad vuxen människa upplevas just som att hugga av en hand eller fot. Lika omöjligt och lika smärtsamt. Och att försöka sluta vara avundsjuk eller jämföra sig med andra människor. Eller sluta kontrollera livet och istället leva i tillit till Gud. Det kan upplevas lika smärtsamt som att riva ut ett öga. Och just här, menar många, så syftar Jesus på någonting lika svårt. Att hugga av den hand som vägrar ge till den som ingenting har. Att hugga av den fot som vägrar gå en extra mil för en medmänniska. Att riva ut det öga som vägrar se den svaga, den sårbara, den hjälplösa människan i vår närhet, i vår stad, i vår värld. Det kan vara Jesu innebörd just här. Jesu allvar. Ja, vad den gäller så är någonstans grundtanken att vi behöver bli mer som barn. Med tillit och en klar och ren blick, redo att lyssna, redo att älska, lära och växa. Och hur kan man lära sig att bli mer som ett barn? Jag tror det är så enkelt som att fördjupa relationen till vår yttersta förälder, som är Gud, till vår far. Då relationen med Gud börjar växa, så börjar vi se både vår omvärld och oss själva mer med Guds ögon. Och det här uppvaknandet, det ger oss människor liv. Om jag kan se omvärlden mer med Guds ögon, ur Guds perspektiv, så får jag en större kärlek till Gud, andra människor och även till mig själv. Och det gör att jag börjar våga se min fattigdom. Du har fått uppleva hur Guds kärlek sköljer in i mitt liv. Så ser jag samtidigt hur illa ställt det är med mig som människa. Det hänger ihop. Då jag upplever Guds kärlek och nåd i mitt liv, så leder det till att jag ser mitt eget liv i en större skärpa och i en större klarhet. Jag ser behovet av att bildligt talat hugga av den där handen och riva ut det där ögat. Alltså jag ser behovet av förändring. Förändring blir livsnödvändigt för mig, och det kommer inte för att jag måste, det kommer för att jag helt plötsligt har blivit drabbad av Guds kärlek och ser mitt liv i ett nytt ljus. Men då vi talar om hur man kan lära sig att bli mer som ett barn, så är ju vi så formade av vårt göra-samhälle att vi ofta tänker i funktion. Alltså, då jag hör sådana här budskap så kan jag ofta tänka, nu ska jag ta tag i mitt liv på något sätt. Nu ska jag ta tag i mitt liv med Gud. Och jag fungerar så, man är lite olika där, men jag fungerar så att jag börjar planera för en förändring. Men så får jag än en gång landa, ibland hårdare, ibland mjukare, i att det handlar ju aldrig om att göra och funktion. Det handlar om att vara och relation. Ett barnaskap, det börjar ju alltid i en relation, i beroendet av en annan människa, i beroendet av mamma eller pappa eller både och. Och så fungerar också livet med Gud. Ditt liv kan börja finna sin mening och få sitt rätta element om du och jag börjar träna på att bli beroende av Gud som vår yttersta förälder. Inte genom att göra, inte genom funktion, utan genom en nära relation. Och till sist då vill jag säga någonting om detta. För att kunna leva i sunda relationer både med Gud och människor, så krävs ju en viss sak. Och det hänger ihop med det här med relation kontra funktion. Och det är det oerhörda behovet för oss människor att våga släppa kontrollen. Att släppa kontrollen. Jag tror det är vägen framåt. Jag läste en berättelse om att i Sydafrika så har lantbrukarna ofta problem med skadedjur. Närmare bestämt babianer faktiskt. De bryter sig in i lantbrukarnas majsfält och så orsakar de enorma skador. Man brukar säga att bästa sättet att fånga en babian, det är att skära ett litet hål i en pumpa som de tycker väldigt mycket om. Ett just så stort hål att babianen kan pressa igenom sin hand. Så när djuret i fråga hittar den här pumpan, så kör den in handen och griper tag om en handfull korn. Och när babianen har gjort detta kan ingenting förmå honom att släppa kornen Och därför förblir hans hand instucken i den här pumpan. Och även om han försöker springa iväg så bär han ju den här stora tunga pumpan med sig. Hellre än att släppa och bara bli fri. Han kan inte släppa den där kornen. Och på det sättet kan lantbrukaren väldigt effektivt fånga den stackars babianen. Enda sättet för babianen att bli fri, det är om han vill släppa det han håller så hårt om i handen. Och visst är vi lite lika babianen. Alltså vi håller så gärna så hårt om det lilla vi har, vår trygghet. Det kan vara olika saker. Vi vet väl bäst själva vad det är vi håller väldigt hårt i. Men Gud säger till oss, släpp det du har. Låt mig fylla dig. Du kan få så mycket mer bara du förtröstar på mig. Och då måste vi öppna våra händer. Släppa det vi håller så hårt om och förtrösta att Gud ger oss sina goda gåvor i livet. De gåvor vi verkligen behöver. Och än en gång, även det här kan kännas som att hugga av en hand eller riva ut ett öga. Att släppa kontrollen. Att fråga Gud först, vad har du tänkt? Att göra det innan jag rusar iväg och ser till att göra allting i livet, stort som smått, på det sätt jag planerat, som jag vill. Alltså vi tror på en Gud som älskar oss, som vill att vi ska vara lyckliga, som vill ge oss goda gåvor. Jag tror det är så. När vi gett upp hela vårt livsprogram och inte längre håller hårt om så mycket, då kan relationen med Gud växa och jag får börja ta emot allt som han vill ge. Och det här är svårt. Och här behöver vi varandra. Men framför allt så är starten att bara öppna sig för Guds kärlek och nåd. Och idag har Jesus sagt det till oss med några övertydliga och drastiska bilder som inte är desto mindre allvarliga för det. Idag kan du få börja fördjupa relationen till din sanne far. Och idag kan han visa dig vad du håller så hårt i din hand. Idag får du öppna din hand och ta emot bröd och vin i nattvarden. Jesus har dött och uppstått för dig. Det finns ju ingen död och inget mörker kvar att vara rädd för längre. Du kan få leva i en fri relation med Gud som hans barn. Och det är stort. Och medan kören är på väg fram här så ska vi be en bön tillsammans. Vi ber. Tack Gud för att vi får ta emot av dig. Att det är det allting handlar om, att vi får ta emot av dig själv. Inte av ett program, inte i första hand av ett visst sätt att tro. Även om livet med dig har konturer och du har uttalat din vilja i ditt ord, så är det ju livet i relationen med dig som skapar en förändring och en växt och som väcker än mer längtan efter att upptäcka hur spännande livet är om vi får leva det med dig. Och hjälp oss att inte påbörja några som helst självförbättringsprojekt, utan hjälp oss nu idag då vi har en stund tillsammans att öppna våra händer och ta emot allt det goda du vill ge. Amen.